Hej alla ni som vill lyssna på den här podden. Om ni vill slippa reklam, då går det att prenumerera på den. Det kostar 9 kronor i månaden. Och då finns det en beskrivning där någonstans på den där skärmen eller enheten ni lyssnar på nu. Och klicka på den och följ den. Det kostar 9 kronor. Slipp med reklamen. Annars får ni höra reklam och den kommer komma nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Vad roligt det är att få säga varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnarfrågor. Jag heter Anders Johansson, mitt emot mig underbara
Måns Nilsson. Ja. Det bar emot att säga mitt eget namn när det skulle vara att jag var den underbara.
Jaha, du tyckte inte att det passade dig. Jag tycker att du är underbar, Måns.
Ja. Ja. Anka Johansson, ja. Du har köpt nya progressiva glasögon.
Ja.
Du har inte på dig dem. Du ska läsa i papper, varför har du inte på?
Jag har inte vant mig riktigt vid det här systemet än.
Systemet att...
Vinkla huvudet ut efter vad jag ska titta. Nej, det är inte så jävla lätt med progressiva glasögon, kan jag säga.
Att du ska titta neråt när du ska läsa?
Ja. Det är svårt.
Ja. Men nu sätter du på dig dem och du känner dig påkommen.
Ja.
Om du har betalat så dyrt för dem så får du fan använda dem, tänkte du.
Ja.
För att se hur det går idag med sluddrandet när du har de nya läsglasögonen på dig.
Ja, mina nya progressiva glasögon.
Just det. Ja. Vad hände sen sist?
Jo, i lördags så var jag och tittade på Melodifestivalen live.
Ja, med dina kids.
Ja, på Malmö Arena.
En stor grej för kidsen.
Ja, men kidsen var inte där. De var i fjällen.
Förlåt?
De var i fjällen. Jag gick med en kompis istället. Ja.
Jaha.
Jag skulle ju ha varit med och gjort ett litet nummer, men det blev struket. Och som plåster på såren då så fick jag biljetter.
Ja.
Oj. Det är roligt, vilken cirkus.
Ja, jag har varit och kollat någon gång. Med mina barn då, eller mitt barn.
Jag var konstant road i logistik. Och du vet, jag är ju nästan sexuellt attraherad av avancerad logistik.
Va?
Jag tycker det är så spännande hur man får ihop en sån där produktion.
Så du tittar inte så mycket på scenen, du tittar mer på vad som händer runt omkring.
Ja, men lite spännande också. En man kom ju upp på scenen med en lapp där det stod att man skulle rädda våtmarkerna.
Bra gjort.
Det var lite kärt på något sätt. Mm. Och så lite spännande såklart, hur ska det gå? Vem vinner? Vinner ett låt, va? De här platserna, de kostar men cirka 1000 spänn. Ja, det är ganska dyra biljetter tycker jag.
Ja.
Men det är ju roligt. Men jag vill ändå sätta det lite i relation. För i förrgår så skulle jag anmäla min yngsta dotter till ridläger.
Mm-hmm.
Inte så spännande, tänker du? Ja, de här platserna till ridläger, de är eftertraktade alltså.
Jaha.
Det finns fler som vill gå på ridläger än det finns platser.
Såklart.
Klockan 6 så släpptes platserna. Och då anmäler man sig genom att skicka ett mejl.
Mm-hmm.
Alltså platserna delas sen ut i den ordning som mejlen kommer in. Och det går inte att skicka mejlen förrän klockan 6.
Okej.
Okay. Mm. Jag skrev upp datum, satte ett alarm, Noga nu. Kvart i sex satt jag mig vid datorn, skrev in min dotters önskade veckor, personnummer, alla uppgifter. Uh-huh. Min dotter stod bakom mig. Hon hade koll på sin mobil, jag hade koll på min. Så att exakt när klockan slår 18 skulle vi trycka sänd.
Ja.
En minut innan 18.00 inser jag, shit, jag har inte uppdaterat min webbläsare sedan jag öppnade datorn. Och när jag inte har gjort det så kan det hända att det visar sig liksom, när jag trycker på sänd, att jag är utloggad.
Mamma!
Ja. Nu är det bråttom.
Ja, men stackars din dotter.
Ja, jag tryckte på uppdatera. Oh. Nej! Jag är utloggad. Måste logga in. 15 sekunder kvar. Mejlet är borta. Skrev snabbt som fasen. Nästan i form av liksom förkortningar ett nytt mejl. Klockan slår över till 18.00. Min dotter står bakom min rygg och skriker. No! Shit, jag är inte klar. Hon skriker igen. No! Jag får iväg mejlet.
Och vad är klockan då?
18:06.
6 sekunder?
6 sekunder för sent. Jag kanske brände det. Sommarens roligaste grej. Vilken jävla ap-pappa. Spännande.
Va? Men ni har inte fått besked alltså om hon får gå på ridläget eller ej?
Kom i morse.
Kom det i morse?
Vi fick en plats.
Ja.
Men spännande.
Tjuu!
Ja. Våtmarker och Melodifestival. Ganska spännande. Ridlägeranmälan. Gastkramande. Ja, så det var lite vad som har hänt mig i veckan. Vad har hänt dig, Mås?
Jag har börjat med en diet.
Nej.
Jo. Det är inte LCHF.
Nej, tack.
Det är inte 5-2-dieten.
Är det Atkins?
Det är inte stenålderskost.
Nej.
Min diet heter realisationskost.
Är detta något du har hittat på själv eller?
Ja, det har ju blivit så jäkla dyrt med viss sorts mat. Har du märkt det?
Ja, herregud.
Tomater, 100 kronor kilot kanske.
Paprika, schmo och dyra.
Herregud. Uh-huh. Visst, jag kan betala 25 kronor för en gurka.
Ja. Uh-huh.
Men jag vägrar. Mm. Jag gör det inte.
Nej.
Det är inte pengarna, Johansson.
Nej.
Det är principen.
Ja.
Så nu handlar jag bara det som är på rea för tillfället i min matbutik.
Jaha.
Så en dag så äter jag pasta, melon och ägg.
Det är gott.
En annan dag, ja, banan, koriander och donuts.
Jättegott.
En tredje dag, hummus, morötter och funlight.
Ja.
Jag erkänner att det finns nackdelar.
Nej, jag kan inte se någon. Det lät ju jättegott allting.
Men tro mig, Anders, det finns nackdelar med den här kosthållningen.
Jaha.
Men det blir i alla fall aldrig enformigt och tråkigt.
Nej, du slipper gurka.
Ja, nu älskar jag ju gurka, så det är ju synd.
Synd.
Men jag måste ju hålla på mina principer.
Ja, du är en principfatt man.
Ja, och om du inte gillar de principerna, Anders,
jaha,
så har jag andra principer.
Ja.
Anka Johansson, ja, nu drar vi igång det här programmet.
Ja, just det. Vi värmer upp och drar igång med lite snabb information under vår mycket, mycket populära programpunkt.
333 snabba.
Det är här vi får lite kortare svar på tre frågor. Och fråga ett kommer här. Hej, hur kommer det sig att den yttersta och därmed äldsta biten av nageln blir vit? Tack och puss, Matilda.
Nej, men det är väl bara att den har släppt från köttet.
Ja, det är mycket nära sanningen, Måns. Naglarna är lite transparenta, alltså lite halvgenomskinliga. De är fästa på nagelbädden och de ser skinnfärgade ut just därför att de sitter på nagelbädden.
Ja.
Och blodkärlen nedanför. Sen när de växer då ut förbi nagelbädden och tar så att säga klivet ut i luften.
I det okända.
Ja, då kan du se naglarnas faktiska färg genomsläpplig. Vit. Fråga två. Den här kommer du gilla, Måns. Varför är volymen på de flesta läskburkar 33 centiliter?
Mm-hmm.
Ville personen som uppfann läskburken spela mig och alla andra människor som uppskattar struktur och jämna tiotal ett spratt?
Jag har själv rättat mig på detta.
Mm. Hoppas det finns en logisk förklaring till varför det är 33 centiliter. Annars borde vi väl börja säga läsk i 30 centiliters burkar, tycker jag, John. Jag har inget exakt svar, men jag tror att jag vet hur det är.
Aha.
Returglasflaskan, Måns, den däremot tror jag du gillar. Det är Sveriges och kanske till och med världens äldsta standardiserade glasförpackning. Den här glasförpackningen kom 1884.
Aha.
Alltså äldre än Boogie Woogie.
Oj.
Ja, då 1884 så kom den här glasflaskan i tre varianter. En sjättedels liter, en tredjedels liter och 2/3 liter.
Jaha, så 33 centiliter, 66 och...
en sjättedels liter.
En sjättedels liter, vad blir det då?
En väldigt liten flaska hur som helst. Idag finns endast den mellanstora varianten, alltså 33 centiliters flaskan,
ja,
kvar i produktion.
Okej.
Och den där 33 centiliters flaskan, den passar ju i den här drickabacken och blev då extremt poppis.
Mm.
Drickabacken för övrigt, den försvann ju för bara några veckor sedan.
Va?
Ja, det finns inte i systemet. Det systemet är nedlagt för bara några veckor sedan.
Nej, men hur ska man då återvinna de här glasflaskorna?
Nej, man tror nog att glasflaskorna kommer försvinna faktiskt. Då gissar jag hur som helst följande. När man började tillverka plåtburkar, det var inte för 1955, alltså 80 år efter den här underbara glasflaskan dök upp. Då ville man ha samma volym som i den tidigare enheten, det vill säga 33 centiliter.
Jag förstår. Mm.
Nu har man inte 33 centiliter som standardläsburk i hela världen. De flesta länder i Europa har 33 centiliter. Indien 25 centiliter. Nya Zeeland och Nordamerika 355 centiliter.
Just det.
Ännu konstigare än 33 centiliter om man frågar mig. Det var några exempel. Nu kör vi fråga tre. Tjena Asson och Emson. Säg mig varför, stora bokstäver på varför, hickar man som en stora bokstäver också på gnu när man har druckit alkohol?
Hickar som en gnu?
Mm. Gnun har ju fått sitt namn efter sitt läte, det minns du. Att gnun låter lite så gna, gna.
Ja. Men du, jag känner inte alls igen mig i frågeställarens beskrivning här. Jag hickar inte när jag har druckit alkohol.
Det är ganska vanligt att man hickar av alkohol, Måns.
Mm.
Det finns ju många anledningar till att man hickar. Det har vi pratat om, Måns. Man kan ha skrattat för mycket. Man kan ha andats in kall luft. Det kan vara att man är nervös.
Man kan ha ätit en morot.
Ja, hickan kan också vara helt spontan. Den bara kommer. Kryddstark mat kan också få en att hicka. Men varför hickar man då av alkohol? Det var ju det som var frågan, Måns.
Mm.
Det är ren kemi. Alkohol, det irriterar diafragman. Du dricker, diafragman blir irriterad, har dratt ihop sig och så börjar man hicka. Hur ska du bli av med hickan då, Måns? Jag läser i Allas veckotidning. Det finns ingen vetenskapligt belagd metod för att slippa hicka.
Jo, men man ska stå på händer.
Där har du likheten med tv-programmet Idol och hicka.
Vadå?
Det finns inget sätt att bli av med det. Ändå plötsligt en dag är det bara borta.
Ja.
Det var tre snabba.
Jaha.
Fifit, Anders.
Ny fråga.
Underbart.
Så här skriver Tyra. Hej Anders och Måns. Jag undrar...
Vad tråkigt det måste vara om man... Så Tyra är ett väldigt vackert namn.
Ja.
Men om man liksom... Det dyker upp någon i media som... Hon kommer alltid få höra Tyra Banks. Tråkigt det måste
Tyra
vara för Tyra.
Tyra Banks?
Ja.
Eller om man heter Måns. Ja. Och så dyker det upp någon Måns Zelmerlöw.
Ja.
Plötsligt. Ja. Och blir superkänd.
Om man heter Kent.
Så här skriver Tyra. Jag undrar om det går lättare att bajsa om man har starka magmuskler. Tack för hjälp, Tyra.
Mm, nej, men det är väl... Ja, det borde väl... Man borde väl kunna... Det finns någon form av muskulatur hjälper väl till, antar jag.
Mm-hmm.
Jag vet inte det här. Det är ju tarmarna som gör grundjobbet, tänker jag.
Ja, jag har sökt Sara Sjöström och Dolph Lundgren, men de har inte svarat.
Nej.
Så då har jag läst på.
Jaha.
Och det korta svaret är ja. Men magmusklerna är inte de viktigaste musklerna vid defekation, precis som du var inne på, Anders. Så här står det i Nationalencyklopedin. Muskelsammandragningar i tarmen och avslappning av inre och yttre slutmuskeln vid ändtarmsöppningen samverkar vid tarmtömningen. Ofta används också bukpressen för att hjälpa till genom kryssning.
Vilken är nu bukpressen?
Jo, det är ju där magmusklerna kommer in i bilden.
Mm-hmm.
Vad är bukpressen? Jo, det är en kraftig ökning av trycket i bukhålan genom samtidig sammandragning av mellangärdesmuskeln, diafragman och musklerna i bukväggen, det vill säga magmusklerna.
Mm.
Så att ha ett sexpack, det kommer naturligtvis inte skynda på matsmältningsprocessen.
Nej.
Men du kommer ha lite extra power, Tyra, vid själva tarmtömningen. Vilket kan göra skillnad kanske framförallt om ens avföring är typ 1 eller typ 2 på Bristolskalan.
Mm.
Det vill säga om man är aningen förstoppad.
Ja, första gången tror jag någonsin vi nämnde diafragman två gånger så här kort in i programmet.
Ja,
det är kul.
Härligt.
Vi går vidare.
Pling, 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 pling. Återkoppling. Återkoppling. Pling.
Då är det dags för återkoppling och jag har fått skäll, Måns. Förra avsnittet, eller förra avsnittet, så pratade jag om tritonus. Alltså det tonintervall som sägs ha varit förbjudet för att det tillkallade djävulen. Det var ju inte sant. Tritonus, det har aldrig varit förbjudet, varken av stat eller kyrka. Men som exempel på tritonus, det här tonintervallet, så spelade jag upp Black Sabbaths klassiska låt Black Sabbath. Och jag gjorde ett misstag. Många har hört av sig. Ett brev från Niklas får exemplifiera de typ 50 brev som har kommit för att rätta mig. Hej kära Anders och Måns, tack för en rolig och bra podd. Men ni gjorde ett litet misstag när ni illustrerade tritonus med Black Sabbaths eponyma låt. Låtens riff är G, sedan ett G i oktaven över. Och så till sist ett cis, alltså tritonus. Helt rätt av Anders, men det finns två problem. Det första är att man fick inte höra mer än de två första tonerna i ert klipp. Alltså en vanlig oktav.
Mm-hmm.
Och även om Tony Iommi spelar oktaven på ett väldigt ondskefullt sätt så hör man inte tritonus i klippet.
Mm-hmm.
Svarta hälsningar från Blås ut, Niklas Hell.
Så du klippte lite för kort av den där låten då?
Vi får rätta det. Här kommer hela riffet.
Ont.
Ja, det är fruktansvärt ont. Niklas och alla andra som har hört av sig. Jag gjorde fel, det var...
bristfälligt.
Har du mer återkoppling?
Jag har gjort fler fel, mycket riktigt. Nästan lika många har hört av sig i ämnet progressiva glasögon.
Alltså nästan allt vi har pratat om har blivit fel.
Ja,
eller?
Jag pratade om att jag har skaffat mig såna här glasögon som du nämnde i början, som gamla människor har, progressiva. Och jag nämnde Jan Öyvind Svan som ett exempel på en känd man med kända progressiva glasögon.
Ja.
Glasögon Sverige blev rasande. Mailkorgen kokade. Anders brev får exemplifiera. Hej Anders och Måns. I avsnittet pratade Ankan om Jan Öyvind Svan som bar progressiva glasögon. Men det begreppet betyder ju att ha en slipning progressivt som övergår till en annan. Jan Öyvind Svan har inte detta. Han har bifokala glasögon.
Han har två olika linser.
Ja, de har en tydlig gräns.
Ja, de är de inte progressiva.
Ja, jag ber om ursäkt för det här felet. Men finns en fördel med att jag gjorde bort mig. Vi får återigen anledning att lyssna på Britta Borg som sjunger om Jan Öyvind Svan.
Jan Öyvind Svan, sen hela dagen går jag där och drömmer tills jag kanske glömmer dig för Gösta Knutsson.
Har du gjort bort det också, Måns?
Det har jag absolut. Matilda skriver: hej grabbar, i avsnitt 57 pratar ni om ginkoträd och Måns nämner dess löv. Dessa är dock inte löv utan barr. Hjärtinnerliga hälsningar, Matilda.
Ja, var det allt hon skrev?
Ja.
Oj.
Om du som lyssnar undrar om vi redan svarat på frågan som du tänkte skicka in, eller om du vill höra ett inslag igen, så finns det en förteckning i vår Facebookgrupp Fråga Anders och Måns. Det är framförallt Emil som gjort den här förteckningen, och nu har han skrivit lite återkoppling till oss. Hej Lubbe och Moppe.
Mm.
Jag har försökt hålla mig, men nu går det inte längre. När jag för andra gången på ganska kort tid lyssnar igenom de senaste avsnitten,
ja,
för att föra in dem i dokumentet om innehållet i alla avsnitt,
ja,
så knyter det sig i matematiklärarmagen.
Aj då.
När Anders pratar om myndighetsålder säger han upprepade gånger siffran 18. Siffran 18.
Mm-hmm.
Jag måste få förtydliga.
Ja.
Att 18 inte är en siffra.
Det är ett tal.
Utan ett tal,
ja,
som består av två siffror. Vi har 10 siffror från 0 till 9. Och av dessa kan man bilda oändligt många tal. Till exempel myndighetsåldern 18. Med vänlig hälsning, Emil.
Ja, här var jag igen som gjorde på mig.
Ja, underbara lyssnare vi har.
Ja, tack så hemskt mycket.
Vi sa att vi är lite noga med detaljerna, men det är precis så det ska vara.
Ja, så ska det vara.
Så det,
absolut.
Ska,
applåd till er, här kommer den. Vi går vidare.
För några avsnitt sedan så pratade jag om biologisk systematik,
mm,
och nämnde att stora delar av den här hierarkin håller på att skrivas om. Detta eftersom man förr i tiden klassificerade djur och växter utifrån hur de ser ut.
Och gissa lite.
Ja, och ja, medan man nu istället gör DNA-analyser.
Man kan inte nog många gånger nämna Linné, även om det blir mycket fel. Man måste ju ändå berömma en man som tar på sig. Jag ska liksom klassificera alla djur och alla växter.
Ja.
Då skaffar man sig något att göra.
Ja, men det gick ju snett många gånger, har vi märkt nu. Djur och växter som man inte trodde var släkt har visat sig vara det.
Mm-hmm.
Och tvärtom. En som forskar på det här är Per Ahlström, fågelforskare och professor vid Uppsala universitet. Välkommen till podden, Per.
Tack så mycket.
Stämmer min beskrivning, är det omvälvande tider när det gäller fåglars systematik?
Ja, det är det verkligen, får man säga. Och det har hållit på under ganska många år nu, den här omvälvningen. I och med att man började studera fåglar med hjälp av DNA-analyser så har man kommit till många väldigt häpnadsväckande resultat.
Berätta, har du något exempel på fåglar som man trodde var släkt men som har visat sig inte vara det?
Ja, det finns massa sådana. Ett väldigt spännande exempel är ju att man tidigare ansåg att falkar och hökar var nära släkt med varandra. De är båda rovfåglar, de liknar varandra, vilket är utseendet. De lever på samma sätt. Men det har visat sig att de inte alls nära släkt med varandra, utan falkarna är faktiskt närmare släkt med småfåglar, som till exempel gråsparvar, talgoxar och koltrastar, än hökar.
Jaha! Men nu så läste jag något om rödhaken, att vår rödhake som finns i hela Europa och ner till norra Afrika och också finns i Japan, inte längre finns i Japan.
Nej, precis. Därför att det finns vad man tidigare kallade för en japansk rödhake, som man numera kallar för japansk näktergal, som är väldigt lik våran rödhake. Men de är inte nära släkt med varandra, utan det är precis som med falkar och hökar ett exempel på vad vi kallar för konvergent evolution. Och det finns många andra sådana exempel, som vi har koltrast, som är en Sveriges nationalfågel numera.
Aha.
Den ansåg man tidigare att den hade ett jättestort utbredningsområde över Europa och Asien. Och nu har vi konstaterat att det finns flera olika arter av koltrastar som alltså inte är nära släkt med varandra, men som liknar varandra jättemycket. De är svarta med en gul näbb och en gul ring kring ögat.
Men intressant att du sa konvergent evolution. Innebär det liksom att det är olika fåglar som har utvecklats på samma sätt?
Ja, man kan tänka sig två olika anledningar till sån här konvergent evolution, som är alltså organismer som inte är nära släkt med varandra, men som liknar varandra. De har alltså konvergerat i sitt utseende, kan man säga. De har kommit att likna varandra i utseendet.
Ja.
Men det här kan bero antingen på en slump, och det tror jag är fallet just när det gäller rödhake och japansk näktergal och de här koltrastarna. Men när det gäller hökar och falkar så är det nästan säkert så att de har kommit att utveckla likartade utseenden på grund av att de lever på ungefär samma sätt. Båda är rovfåglar. De måste kunna snabbt flyga i kapp ett byte och fånga det. De måste ha en kraftig näbb för att kunna sönderdela bytet, kraftiga klor för att hålla fast det. Så att därför så har de utvecklat så stora likheter.
Men tycker du att man borde, alltså så här med facit i hand, kan jag tänka mig att man ibland tänker att det där borde vi satt redan tidigare.
Ja,
de är ju inte exakt likadana.
Nej, med facit i hand så är det många gånger så att man först häpnar och tänker, men hur är detta möjligt? Hur kan det vara på det här viset?
Uh-huh.
Och sedan så går man in och tittar på detaljer igen, och då kanske man hittar andra egenskaper hos de här fåglarna eller andra organismer som då liksom tyder på att ja, men nu förstår vi verkligen att de här är inte så nära släkt med varandra som vi trodde från början. Alternativt så kan det vara precis tvärtom, att i vissa fall så har man arter som är väldigt olika till utseende, och man har aldrig kunnat tänka sig att de är nära släkt. Men så har vi gjort DNA-analyser och så ser vi att oj då, de här är jättenära släkt med varandra.
Jag har ett bra exempel.
Ja, det finns två stycken arter som jag har varit involverad i. Den ena finns på en liten ö som heter Boro i Indonesien. Och man trodde att det var en så kallad glasögonfågel. Det är en liten grupp med fåglar som håller till uppe i trädkronorna och som är liksom gröna på ovansidan och ofta har lite gult eller orange till dräkten och så. Den här arten visade sig att den är i själva verket en piplärka. Och piplärkor finns i stora delar av Asien, och det är fåglar som håller till på marken, födosöker på marken, är bruna och sträckade. På grund av att de är så väldigt olika varandra till utseende så var det ingen som ens kunde drömma om att de var nära släkt med varandra. Men när vi fick de här genetiska resultaten så åkte jag till American Museum i New York och tittade på de fyra stycken exemplar som finns av den här arten från Boro. Det är de enda exemplaren som finns i hela världen. Och jag är en sån här liten piplärksfanatiker, så att när jag såg de här så insåg jag, ja men visst, det här är ju en piplärka, men tidigare forskare hade på något sätt stirrat sig blinda på färgteckningen. Och det här är ett otroligt spännande exempel, för det visar att den här arten, den har kommit att anpassa sig till en helt ny nisch jämfört med de andra då. Så piplärkorna som håller till på marken och följesöker på marken. Och så har vi den här som då av någon anledning har anpassat sig till ett liv i träden och har kommit att utveckla ett väldigt annorlunda utseende.
När jag hör dig berätta, dels blir jag glad för jag hör passionen i din röst.
Ja, wow.
Sen så tycker jag också det är roligt, man tänker på människor, man drömmer om att bli kändis och vara på sociala medier och hitta. Men du får åka till New York och bo och kolla fåglar, det är fett alltså.
Vilket drömjobb du verkar ha.
Ja, jag har faktiskt ett drömjobb måste jag säga. Att försöka förstå hur fåglarna har utvecklats under de sista 66 årmiljonerna. Det är en fantastisk grej att få vara med om.
Du, jag har faktiskt en helt personlig fråga också.
Ja.
Jag har nämligen precis skaffat mig min första sån här fågelmatare och hängt utanför mitt fönster. Ska vi inte bestämma du och jag nu att blåmesen måste byta namn? Den är ju gul.
Ja. Okej.
Okay. Tack. Tack.
Vi har alltså Per Ahlström med oss på det här tåget. Legendarisk fågelforskare som säger, ja, som vi då, att vi ska byta namn på blåmes. Tusen tack för all denna spännande fakta. Per Ahlström, fågelforskare och professor vid Uppsala universitet.
Tack.
Vilken låda som jag öppnade fort, det skulle jag aldrig gjort.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet.
efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du ju svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Måns, nu får du hålla i dig. Luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag. För nu ska jag prata alldeles, alldeles för länge om ett uttryck.
Ett uttryck?
Ja, ett engelskt uttryck.
Handlar det om språk?
Ja.
Språk!
Hej Anders och Måns. Jag undrar vad uttrycket saved by the bell kommer ifrån. Någon sa en gång att man begravde människor med en klocka i ett snöre så att de skulle kunna ringa och bli uppgrävda om de inte var riktigt döda. Saved by the bell.
Wow.
Stämmer verkligen detta? Vänliga hälsningar. Maria i Göteborg. PS. Jag trodde jag tyckte mest om Anders. Men nu tycker jag mest om Måns. Det vände efter antikrundan. Men jag tycker fortfarande om Anders mycket. DS.
Jaha. Det ser man.
Det kan jag säga till dig, Maria. Mig har jag mer än nog av, så jag tycker också mest om Måns. Okej, saved by the bell. Kom uttrycket från att man ringde en klocka ner från graven om man inte var riktigt död. Det är ju en intressant tes, Måns, eller hur?
Superspännande.
Att man på något sätt hade en klocka då fäst i ett snör vid kroppen innan man la den i kistan. Om man inte var riktigt död så bling, 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 bling. Hallå, han är inte död. Att man gjorde så förr. Det är ju ett vitt begrepp, förr. Var det vanligt då? Alltså för att man missade att någon faktiskt levde lite och begravde folk. Vad tror du, Måns?
Levde lite?
Ja.
Alltså liv och död, det är ja, lät. Det är antingen eller.
Ja. Ja. Var det vanligt, tror du?
Jag tror att det var ganska vanligt.
Kan jag få lite dramatisk musik?
Mm-hmm.
Tack. Det är 1674. Alice Blunden har druckit rikliga mängder valmote som bespästats med kodin och morfin.
Mm-hmm.
Hon är helt borta. Hon dör. En överdos. Hon dödförklaras av läkare. Hon begravs. Två dagar senare leker barn vid den lokala lekplatsen alldeles nära hennes grav. De hör ljud. Snabbt gräver man upp kistan och hittar Alice kropp täckt av blåmärken orsakade av hennes kamp 6 meter under jorden.
Affe! Detta här är ju så här mardröms...
Material. Hon var i väldigt dåligt skick och verkade död.
Igen?
Ja, men man var orolig så man beslutade att lämna henne i kistan liksom obegravd utan lock. Locket var öppet.
Ja.
Och man hade människor som vakade över henne.
Ja, men
för säkerhets skull.
Ja.
Men den här natten regnade det. Så klockan 1 bestämde man sig för att gå inomhus och man la tillbaks locket på Alice kista. Nästa morgon konstateras att Alice har nya självförvållande sår. Den här gången var hon tyvärr verkligen död och begravdes för sista gången.
Ja, men vilka klantskallar!
Det är 1674, en historia. Är den helt sann? Kanske, troligtvis, kanske lite hörsägen. Man vet inte. Det kan vara sant.
Mm.
Men det här var ju länge sedan. Sånt händer väl inte numera. Vi behöver väl inte vara oroliga, Måns, att man missar att någon är död.
Vet du vad? Ja. Jag tror fortfarande att det händer hela tiden.
Fagliu Muk Mahetsiano. Det är ett helt omöjligt namn det här. Det är i alla fall Fagliu Muk Hametsianovs från Kazan i Ryssland.
Kazan?
Ja, Kazanstaden Kazan i Ryssland.
Okej. Okay. I den staden så är nog det där namnet inte helt omöjligt.
Nej, men för mig som uppvuxen på Östgötaslätten, helt omöjligt.
Ja.
Ja. Hon kollapsar hemma i sin ryska stad efter en hjärtattack. Det här är 2011. Det är ganska nyss. Och hon dödförklaras. Några dagar senare ligger hon i sin sista på sin egen begravning. Vaknar. Hon ser dem sörjande, gråtande, bedjande för henne. Men hon kvicknar till och förs tillbaka till sjukhuset där hon levde ytterligare 12 minuter.
Nej. Sen dog hon en gång till.
Ja. Mm. Det är återkommande i dina historier att de dör igen.
Det var 2011. Nu ska vi be oss till 2014. Walter Williams från Mississippi dödförklaras. CNN rapporterar. Pappersarbetet slutförs. Hans kropp läggs i en kroppsvätska och han förs till en begravningsbyrå. När hans kropp förs till balsamering...
Förlåt, hans kropp läggs i en kroppsvätska?
Ja, någon sån här vätska, balsamering...
Urin? Där. En kroppsvätska?
Ja. Nej, men sån där förvarning, alltså så här, inte ruttna vätska.
Kroppsväska?
Ja, kroppsväska ska det vara, ja. Hans kropp läggs i en kroppväska, står det ju.
Okej, okay. Jag tror att man är på hugget här.
Annars hade vi fått många mejl. Vadå för kroppsväska? Kroppsväska. Och han förs till en begravningsbyrå. När han ska föras till balsameringsrummet, då börjar benen röra sig.
Ja.
Williams levde. 2 veckor senare, då gick han bort på riktigt.
Okej. Okay. Mm.
Men det, om han hade begravts hade det ändå varit 2 fruktansvärda veckor.
Ja, det hade varit segt.
Mm. Nu ska vi be oss tillbaka till förr. För det finns faktiskt en väldig massa patent på såna här så kallade säkerhetskistor. Alltså sådana som man ska kunna signalera på något sätt till de levande ovan jord om man inte är riktigt död. Smithsonian Magazine har en lång, lång artikel om sådana här. Jag lägger ut några patent på våra sociala medier.
Ja, vad roligt.
Här finns det massa varianter. En där man ska kunna andas i sin kista. Det finns varianter då med klockor såklart. Men också vissa som har en väg ut. Så man kan gå ur sin kista om man inte är riktigt död. En kista med utgång. Och så finns det till och med ett patent från 2010. Och då är det en kista som har radiokommunikation upp till ovan jorden.
Ah, usch, vad obehagligt. Om jag dör knall och fall och begravs, lägg in min iPhone också i kistanankan. Nu är du chef över det.
Ja, och en sån här powerpack.
Precis, extra batteri och min iPhone.
Men hur bra täckning tror du det är 6 meter under jorden?
Och ett snöre med en klocka upp. Nu är du chef över det, Anka.
Ja, jag lovar. Okej, vi är i förr, Måns, det minns du.
Mm.
Det fanns alltså en stor oro över att bli begravd levande, det vet vi. Och det var länge svårt, och fortfarande ibland tydligen då, svårt att veta om någon verkligen var död eller inte. History Collection har en artikel som listar olika sätt som man använde för att se om folk faktiskt var döda.
Mm, man höll en spegel framför munnen för att se om det blev imma på spegeln.
Ja, klassiker. Vi kör några exempel på listan. 1. Den här kommer du gilla. Röklavemang.
Att man sprutade in rök i stjärten.
Tobaksrök upp i avsvimmande människors stjärtar.
Ja.
Tobaksrökslavemang, det blev en vanlig praxis på 1700-talet. Men det här kunde man behandla många olika sjukdomar också.
Va?
Ja, som till exempel huvudvärk. Mm. Andningssjukdomar och återupplivning av drunkningsoffer. Jaha, det gjorde man av 2 anledningar. Vilka 2? Jo, 1. Man stimulerade andningen. 2. Man värmde upp kroppen så att säga på insidan. Det låter lite dumt det här, men så jobbar man.
Har du ont i huvudet, Anders?
Ja.
Ja, då ska jag bara spruta upp tobaksrök i stjärten på det. Är du säker på att du har ont i huvudet?
Det gick över. En läkare heter Richard Mead. Han var först i västerlandet med att föreslå det här tobakshögslavemanget som en återupplivningssätt så att säga. Det var 1745. Han byggde också röklavemangssatser som man då satte då längs vattenvägar, kanaler och så.
Aha.
Alltså som en hjärtstartare ungefär. Så att man skulle kunna återuppliva människor som hade råkat ut för drunkningstillbud.
Man är på tunnelbanan, en man segnar ihop. Spring och hämta defibrillator. Mm. Ja, vi har ingen, men vi har en sån här röklavemangsmaskin.
Vi tvingar in komprimerad tobaksrök i ändtarmen via en bälg. Vaknar han eller inte? Det här var då ett sätt att kontrollera om folk kanske var döda.
Ja.
Sätt att se om någon är död från förr. Vi kör nummer 2, är du med oss?
Mm.
Att manipulera tungan med våld eller genom smak för att återuppliva det omedvetna. Att man tog olika sura och bittra eller alkoholhaltiga vätskor på tungan.
Just det. Det
fanns en doktor J.V. Laborde som konstruerade en tungdragningsmaskin speciellt för bårhus. Har tyvärr inget årtal på när han konstruerade det här, men det var också förr i tiden.
Ja, 70-talet kanske.
Kör nummer 3. Galvanism. Alltså inspirationen till Mary Shelley's Frankenstein. Den har ju ursprunget i forskaren Galvani.
Mm-hmm.
Som sa... Elektricitet är en kraft som ger liv åt alla. År 1805 så la Christian August Struve fram ett sätt att fästa elektriska ledningar vid läpparna och på ögonlocken för att kontrollera om det fanns tecken på liv i mänskliga kroppar. Om kroppen liksom ryckte, då ansågs man fortfarande vara levande.
Men nog kan man få muskler hos döda organismer att rycka till av el.
Det verkar ju som att man kan få, om man bara pumpar in tillräckligt mycket ström i vad som helst, så hoppar det väl till. Nej, dåligt sätt. Vi kör ett till, va?
Mm.
Nummer 4, sätt att kontrollera om folk var döda förr. Smärtchocker. På 1700- och 1800-talet var dödstester med fingrar och tår mycket populära.
Vadå?
Ja, men ett test till exempel gick ut på att man skulle hålla den förmodligen avlidnes finger över lågan på ett ljus.
Ja.
Ett annat sätt för att se om man fortfarande levde, hugga av ett finger eller en tå.
Ah!
Skållning med vatten som man hällde över en medvetslös kropp, också vanligt.
Nu är han död.
Ja, det dåliga med det här som du har uppmärksammat, om man inte var död. Alltså då gjorde det ju ont eller man blev av med ett finger eller en tå.
Man kan ju till och med avbränd, alltså bli skollad av vatten. Om det
superdåligt. Ja. Sätt nummer 5, att kolla om någon var död från förr. Väntande bårhus. Vad tror du det är, Måns?
Ja, att man ligger på vänt i en kyl några dygn innan man begravs för att se om det händer något.
Det här är faktiskt spännande. Ordet bårhus, alltså det engelska ordet för bårhus, morgue, kommer från det franska ordet morgue som betyder att stirra.
Mm-hmm.
I slutet av 1800-talet så blev de här parisiska bårhusen nästan som underhållning. Nästan som att gå och se en teaterpjäs.
En tråkig teaterpjäs.
Ja, man kunde samlas för att kolla på oidentifierade kroppar som låg på plattor genom stora glasfönster så här. Medan man väntade på att se en glimt av någon som eventuellt rör sig så kunde man köpa godsaker och bakverk.
Va?
Ja, det här slutar man med såklart. Nu har jag en riktig favorit på min lista över sätt att kolla om någon var död från förr. Är du med, Måns? 6. Likgaser avslöjas med osynligt bläck.
Oj, oj, oj. Det var mycket att packa upp där. Likgaser avslöjas med osynligt bläck.
Ja, vi börjar med osynligt bläck då.
Ja.
Det är en gammal grej det här. Det började man med för över 2000 år sedan. Det var grekerna och romerna. Plinius den äldre, minns du honom, Måns?
Nej.
Det var han som skrev den här boken Natural History. I den boken där han påstår att älgar... Han hade ju aldrig sett en älg, att älgar hade så lång överläpp så att just de var tvungna att backa när de betar.
Det kommer jag ihåg, ja.
Ja. Han är en av de första som beskriver osynligt bläck, hur man gör det. Osynligt bläck, det användes då under krig för att dölja meddelanden för fiender. I, håll i det nu, revolutionskriget 1775 till 1783 så kom man på en jättesmart idé. Man skulle använda osynligt bläck för att kolla om folk verkligen var döda. Det gjorde man så här. Man tog ett acetat av bly. Och så skrev man, jag är verkligen död, på en lapp.
Mm.
Och så la man den framför likets näsa. Och så kroppens då utsläpp av svaveldioxid, det är en konsekvens av att man ruttnar, aktiverar då det här bläcket.
Ah.
Så om det plötsligt står, jag är verkligen död, på pappret under näsan,
wow,
så bestämdes man vara död.
Oj, oj, oj.
Finns ju nackdelar med det här systemet också, kan jag säga. Alltså vanliga åkommor som till exempel tandförfall och
karies.
Ja, och halsfluss kan också orsaka utsläpp av svaveldioxid.
Han är verkligen där. Nej, han har bara inte borstat tänderna.
Ja, man somnar till, man är sjuk och halsfluss. Plötsligt vaknar man med en lapp där det står, jag är verkligen död. Så det var lite kort om den listan från Smithsonian Magazine. Nåväl, vad var frågan nu? Jo, Maria undrade ju om uttrycket saved by the bell kommer från det här. Sådana här kistor där man kunde ringa i en klocka om man inte var död. Nej.
Nej, jag tycker det verkar uppenbart var det kommer ifrån.
Ja, vad kommer det från, tror du, Måns?
Boxning.
Ja.
Att man får på skallen och håller på att förlora. Och så ringer då och ronden är över om man är saved by the bell.
Helt korrekt. Det här uttrycket saved by the bell dyker upp först i skrift på 1900-talet. Och det är just boxning. Tidigaste hänvisningen finns i Massachusetts-tidningen.
Massachusetts.
Fitchburg Daily Saintel.
Först var det Massachusetts och sen det Fitchburg.
Ja. 1893, då står det så här. Martin Flaherty besegrade Bobby Burns i 32 ronder.
32 ronder?
Ja, genom en fullständig knockout. Ett halvdussin gånger räddades Flaherty av klockan i de tidigare omgångarna. Så Maria, saved by the bell, räddad av klockan, kommer från boxningen. Klockan som ringer ut varje rond.
Na, na, na. Jag sjunger varje dag. Na, na, na. De orden gör mig glad.
min sång.
Jag tänkte avsluta med en fråga som jag inte har lyckats hitta svaret på.
Mm-hmm.
Det är Galium Apparine som har skrivit så här. Hej, Hoppe och Monko. Tack för en förträfflig podd. Varför sitter det i varenda Sara Bernhard? En liten lapp med texten Sara Bernhard.
Vad är Sara Bernhard?
Det är en bakelse.
Jaha.
Lappen är alltid vit med röd text och det är alltid samma typsnitt. Alltså samma lapp. Är det ett kriterie för att bakelsen ska få kallas just Sara Bernhard? Att det sitter en lapp? Det sitter aldrig lappar med texten biskvi på biskvier eller texten Budapest på Budapeststubbar. Vad är anledningen till Sara Bernhards särbehandling av Sveriges samtliga kaféer och konditorier? Och vänliga hälsningar, Galium Apparine. Vet du, Ankan?
Jag visste inte ens vad Sara Bernhard var.
Då måste vi ta hjälp av våra lyssnare. Du som lyssnar, vet du det här? Varför har det blivit så här att alltid ska sitta en lapp? Och vem är det som gör de där lapparna? Det är ju samma lappar på alla konditorier. Skriv till fraga@andersochmans.se. Och till den adressen
skriver också fler frågor så att vi kan svara på fler frågor i kommande program. Och vi är tillbaka redan nästa vecka. Då är det pausdags, Måns.
Just det.
Den lite enklare varianten att fråga Anders och Måns.
Mm, vi får se.
Vi hörs då. Tills dess, ha det bra.
Puss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.